Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Life Talk-podden med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svar på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut. Hej Anders.
Hej Karin.
Då är vi äntligen tillbaka efter vårt lilla juluppehåll.
Ja, och det är ett helt nytt år, 2025.
Yes.
Som låter lite science fiction för mig. Som är i min årgång där man tittade på gamla filmer en gång i tiden. Och ungefär den här tiden var det de trodde att vi skulle ha flygande bilar och robotar och allt vad det nu var.
Har vi inte riktigt än med robotar, har vi ju.
Typ. Det var väl tillbaka till framtiden där de redan 2015 trodde att man skulle ha, jag kommer inte ihåg, de ställde in den där flux-capacitorn på i en DeLorean-tidsmaskin eller vad det var de hade, för er som har sett den filmen. Och då kom man ju till en tid där det var 3D-reklam och man kunde flyga på sin skateboard och jag vet inte allt vad de tänkte skulle ha hänt till 2015. Och nu är vi 10 år därefter.
Mm. Ja, men man kan säga så här, om 10 år, den är väldigt svår att förutspå. För att, ja, det kommer nu, inte vara det likt.
Nej, det är vad jag tror. Inte vara. Vissa saker kommer naturligtvis vara så lika eftersom vägar och annat måste skrivas av investeringsmässigt och hus och byggnader och annat säger inte puff och försvinner och blir ersatt av nya futuristiska saker. Så en hel del saker har ju så att säga sin tröghet. Men mjukvara och AI och digitala produkter och sånt, de kan ju förändra sig ganska rejält.
Mm. Spännande. Se vad det här året har att komma med. Just idag när vi spelar in det här så är det riktigt husväder ute.
Ja, typ snö och blåst.
Regn, blåst. Ja.
Så det är ganska mysigt att istället sitta i en poddstudio.
Det är det verkligen. Jag tycker det är skönt att är tillbaka lite till rutiner igen. Vardag.
Ja, det är ju på ett sätt skönt att vara tillbaka i vardagen och på ett annat så kan man då vara som vi har pratat om mycket. Man kan bli lite överväldigad av tanken på allt som ska till när det är vardag igen. Men det står nog alla inför det här året. Det
jag är också extremt tacksam för att jag kan använda min fot precis som vanligt igen.
Ja, det är ju lite skönt. Alltså att få köra bil och kunna gå utan att ha en stor klump.
Jag körde inte bil
på
4 veckor och jag var typ nästan ingen annanstans än hemma. Eller hoppade runt lite på mina kryckor och i slutet där gick jag ju promenader med den där gipsskon.
Mm.
Nej, men så ibland behöver det ju hända saker för att man ska inse vad underbart det är att ha 2 fungerande fötter.
Mm.
Där är jag. Ska vi ta dagens första fråga, Anders?
Ja, och se om vi har några fungerande tankar för det.
Ja, det gör vi. Hej Karin och Anders. Grattis till det 100:e avsnittet av er härliga podd. Ja, nu är det ju 103, men så... Vi fick
jag
detta
förstår.
Då.
Jag har inte hunnit med alla frågor som man får in.
Tror att jag har lyssnat på alla. Stort tack för all inspiration och alla insikter som ni har delat med er av. Alltid ett nöje att lyssna på er. Med tanke på att jag även har varit på flera föreläsningar med Anders och dessutom anlitat honom 2 heldagar som föreläsare för både elever och lärare på det gymnasium där jag tidigare arbetade, så det är svårt att välja ut en enskild sak som jag har lärt mig under årens lopp. Jag väljer ändå det citat av Anders som jag ser som det övergripande för mental klarhet. Den bästa platsen i världen är inte en plats utan ett sinnestillstånd. Jag tycker även att hissen, inom parentes då, är en bra metafor för detta. Vi människor befinner oss i hissen där vi åker upp och ner, vissa mer än andra. Och när vi blir mer medvetna om var vi befinner oss blir det lättare att påverka oss själva och höja vårt medvetande och vårt mående. Det blir lättare att fatta kloka beslut om vi befinner oss på ett bra ställe jämfört med när vi befinner oss i, inom parentes, källaren. Och det här är ju någonting som vi har tagit upp i flera andra avsnitt. Så får du backa tillbaka och lyssna lite på det här metaforen när Anders förklarar med hissen. Men nu till min fråga till er båda. Vilka är era bästa knep för att vända hissen upp mot den översta våningen? Om ni råkat hamna på de lägre våningarna av någon anledning. Undrar också vilka som är de största insikterna som ni har fått under livets gång och på vilket sätt. Vad är det viktigaste i livet? Blev visst tre frågor. Välj själva. Och detta är från Annika. Jag tänkte vi byter tag i någonting.
Det var en stor
fråga. Ja, det var en stor fråga.
Ja, om jag ska börja med det här som är kanske en av de vanligaste sakerna när man väl förstår hur mycket man åker i sitt humör beroende på var tankarna tar för form. Och då den här metaforen med att man har ett höghus med hur många våningar som helst, vad man nu kan tänka sig. Men bara för att inte göra det oändligt så kan vi tänka oss 100 våningar och några källarvåningar där man parkerar som är -1, -2, -3 eller något. Metaforen där är ju att vi alla åker i den där hissen och när vi är högre upp så ser allting så lätt ut. Man tar en normalt sett kanske när man har för mycket att göra så ser man att det är hanterbart. Och när man sen åker ner i källaren så kan man ha mycket mindre att göra och tycka att man är halvt utbränd och världen är emot en och alla är idioter. Och det är svårt för alla människor att se att det är på grund av att jag åkte i hissen snarare än att det är utsidan som har ändrat sig, vilket är där vi oftast letar. När man väl har sett det så blir det ju ganska naturligt att ställa den här frågan som då Annika gör, vilket är att när jag nu är på väg ner och jag märker att jag är på väg ner, hur gör jag för att få hissen att vända? För jag vill inte ner i källarplanen, för jag vet att jag inte får fram mitt bästa utan snarare så kommer mina sämsta sidor fram, vilka det nu än är. Och när jag är högre upp i den där hissen och har ett godare humör så kommer mina bästa sidor fram, och vem vill inte ha sitt bästa framme jämt och ständigt såklart. Så det är inte så konstigt om man ställer den frågan. Det som jag har upptäckt är väl att man har ganska lite att göra med den vändningen. Låt oss säga att jag upptäcker någonstans där att man är nere på första källarplan. Och så vänder alltihopa och det säger swoosh och det går knappt att förstå hur man åkte hela vägen upp i penthouse. Och det som på morgonen var det värsta som har hänt är nu något av det bästa som har hänt och där man tyckte att ens livssituation var helt värdelös så är den plötsligt full av hopp inför framtiden. När hissen åker upp igen fast ingenting annat har ändrat sig. Om jag hade kunnat bestämma att den ska vända där. Om det var jag som hade någonting att göra med att nu är jag på källarplan, nu vill jag upp i penthouse och nu gör jag det. Om det hade funnits ett knep där så hade jag naturligtvis vänt där. För jag vill inte ner på -2, -3. Där är det ännu värre.
Eller som lite tråkigt, typ 20, våning 20 av 100 är ju rätt tråkigt.
Ja, det kan
om det
vara
finns
lite
100 olika våningar.
Ja, det är lite daskigt där. Då ser det ingen större glädje i vad man håller på med. Och det spelar ingen roll vad någon gör, så tycker man vad är det för mening. Men grejen är ju det att om jag nu hade något att göra med att vända på -1 så hade jag ju helst inte åkt så långt. Utan då hade jag hellre vänt på 5:e våningen. Och om jag nu ändå kan vända på 5:e våningen så hade jag ju då vänt på 20:e våningen. Och kan jag nu ändå vända på 20:e våningen så hade jag helst inte åkt ner alls. Det faktum att jag inte har träffat på någon, oavsett vilka de är, som klarar av att vända den där. Utan det är mer en efterkonstruktion. Antyder i varje fall för mig att man inte riktigt har så mycket möjlighet att påverka den vändningen som man hoppas. Men däremot har jag märkt att beroende på djupt om min förståelse för att den här berg-och-dalbanan, den här hissen, åker ihop med mina tankar så är det lättare att fånga sig själv när det väl drar iväg. Och kanske då låta det självkorrigera snarare än att tro att vad är receptet på att få hissen att vända så jag slipper vara i källaren. Utan det blir mer att man märker att oj, nu är jag i källaren, nu är jag inte att lita på. Nu kanske jag ska säga så lite som möjligt. Nu händer det saker som... Så det är inte att man blir immun mot vad det är, utan det är mera just att man... När man inte tar det på samma allvar, när man inte får samma panik, när man inte börjar kämpa emot så mycket, så är min erfarenhet att hissen helt enkelt har som någon form av utgångspunkt att den åker tillbaka uppåt. Så om ingen håller på att trycka på knapparna för de lägre våningarna så åker den uppåt automatiskt. Så jag får kämpa lite för att åka neråt, men jag behöver inte kämpa för att åka uppåt. Och det här kan vi märka när vi går och lägger oss och känner oss kanske lite modfällda, nedslående och så sover man och så vaknar morgonen och så är man tillbaka på något vis. Eller man tar en lunch eller man går på träningspass eller vad det är. Tar en promenad, vad det nu är. Och så är man plötsligt tillbaka och man vet inte riktigt. Man kan ju påstå att det var promenaden eller lunchen eller nappen eller en god natts sömn. Men är vi riktigt ärliga när vi tar en titt på det så är det liksom, jag har ingen aning hur det gick till. Det känns inte riktigt som jag var med på det. Det enda jag vet är att det kommer att hända. Och det är något väldigt trösterikt i att veta att det är hur det funkar lite grann, som att om jag tappar någonting så faller det neråt. Så funkar humöret lite så att slutar jag ta mina tankar på allvar så faller det uppåt. Och det är ganska skönt att veta att det är bara tingens ordning.
Man är heller inte så rädd när man är i källaren. När man har den här förståelsen för vad som pågår.
Ja, och man kanske också inte riktigt tar det lika personligt när andra människor är lite längre ner och säger och gör saker som man tycker verkar helt tokiga. Man får en viss ödmjukhet inför att, ja just det, där nere har jag också varit. Och då säger man och gör saker som inte riktigt funkar. Nu är de där. Och då blir det lite enklare att ta. Eller så kommer man på det först efteråt när man faktiskt redan har tokat ur. Men då kan det också vara lite skönt att känna att ja, just det, jag gick på det igen. Det är väldigt mänskligt att gå på det sättet. Det har vi gjort förr.
Mm.
Så att det finns inget riktigt knep och knåp och så, för det är så lätt. Och det märker jag när jag är ute och föreläser och även när jag coachar. Att det är otroligt lätt för då, till exempel när jag coachar någon av dem, gör en insikt och känner att wow, det här är... Jag har aldrig kunnat komma tillbaka så snabbt förut. Jag tror att det var just för att jag... Vad var jag senast hade? Det var någon som pratade om att de gick en sväng med hunden eller något. Och sen så fick de för sig direkt att nästa gång när jag inte mår så bra, då ska jag gå ut och gå en sväng med hunden. Det är så lätt att man tar den här beskrivningen av gravitation och hur det faktiskt bara funkar på det här sättet och försöker göra ett recept av det. Vi människor har gjort det genom alla tider i historien. Vi vill så gärna känna att vi har lite kontroll över framtiden och att det ska bli bra för oss och de vi bryr oss om. Oavsett om det är att säga vissa ord i vissa ordningar eller vissa tecken eller göra vissa ritualer och så vidare. Så tror vi och hoppas att om jag gör det här, då ska det väl gå bra. Istället för att säga att det är en princip, det är som gravitation, den bara är. Den bryr sig inte om vad vi håller på med på det sättet. Den funkar bara som den funkar alldeles oavsett. Tappar jag någonting så faller det inte mindre neråt för jag tänker positivt. Det faller inte mindre neråt för att jag har dratt någon inkantation eller kört någon ramsa där jag peppar upp mig själv och säger jag gillar mig själv, jag är bra. Det ramlar neråt lika mycket ändå. Det är helt oberoende och det är lite samma med beskrivningen som vi gör här med hur vi människor fungerar. Det sköna är just att tanken är så flyktig att till och med om jag försöker hålla tag i det så kommer det ändå blåsa över.
Det är svårt att hålla sig i källaren ett längre tag om man inte nästan jobbar på att göra det.
Ja, det är just den som är ganska härlig att se, att jag behöver verkligen anstränga mig. Jag tror jag hade metaforen en gång att det är lite som om någon har någon gång stått antingen i havet eller i en pool och så har du haft en badboll. Och så får man för sig att trycka ner den där badbollen under ytan. Och det blir jobbigt alltså. Den rör sig åt alla håll, den kämpar emot. Och så får man ner den nästan mer mellan knäna. Och så slinkar den till och åker upp bakom en. Och så bara den flyger upp på ytan igen.
Mm.
Det krävde ingen energi att få upp den på ytan. Men det kräver en himla massa energi att hålla den nere. För den vill inte vara där. Och jag ser lite grann som att hopp och den mänskliga själen och den här platsen vi pratar om som inte är en plats utan ett sinnestillstånd, den är ingenting vi gör utan den är någonting som vi alltid har.
Och är.
Och släpper vi taget om den där badbollen, släpper vi taget om att respektera våra låga tankar och känna igen att nu är jag bara långt ner i hissen. Bara stå kvar i hissen, kliv inte ur den, börja inte trycka på en massa knappar, låt det vara, så sker det här av sig självt för det är så som det fungerar.
Och inse att det finns inte ens någon hiss. Utan det här är ju just en metafor som man inte blir för bokstavlig i. Ja, nu är jag nog på våning. Alltså, man behöver inte skapa. Utan det här är bara ett sätt att med ord försöka förklara något som typ egentligen inte går att förklara.
Nej, för riktigt. Det är ju formlöst. Och så fort du börjar sätta tanke och göra hissar och sånt så är det lätt att tro att det är på riktigt. Det märker man tydligt oavsett vad det är för typ av metaforer. Jag menar, jag kommer ihåg bara när någon har sagt såna här saker som att åh, det är som att de har huggit mig i ryggen eller de har krossat mitt hjärta eller vad det nu än är för någonting. Det låter ju verkligt, men det finns inget ärr i ryggen. Det finns inget krossat hjärta. Det är bara ord vi använder för att försöka beskriva den bakomliggande känslan. Och när vi använder metaforer så förstärker det ofta just precis det där krossade hjärtat eller hugget i ryggen eller vad det nu än är. Och så missar vi att vi har förstärkt det. När sanningen kanske var att det var en person som lovade att göra en sak, så gjorde de inte det. Det var vad det var. Men det fick konsekvenser som gör att det känns som att de har huggit mig i ryggen. Så bara genom att förstå hur vi lever ögonblick till ögonblick i våran egen konstruerade tankevärld och att alla känslor som jag har kommer från mig. Bara att titta i den riktningen gör att man kan ta ansvar för sitt välmående. Inte att man skapar sitt välmående, utan att man tar ansvar för det och ser att om jag slutar och kämpa med den där badbollen så flyter den upp.
Yes. Ska vi ta den här lite stora frågan då? Vad är de största insikterna som vi har fått då under livets gång? Och då, vad är det viktigaste i livet?
Jag skulle säga för min del, om jag börjar, att en av dem som har ett tydligt före och efter för mig, det var det här med att andra människor är inte jag. Det kan låta så självklart, det är klart andra människor inte är jag. Vi är alla olika och alltihopa. Men jag märkte hur ofta jag förväntade mig att andra människor skulle vara smarta på samma sätt som jag. Och kunde inte förstå när de inte förstod sånt som såg självklart ut för mig. Eller när man träffar någon som kanske är van vid att allting sker i en viss ordning och så görs det inte i den ordningen. Och så var det väldigt svårt att förstå varför inte den andra människan säger, gör det i den ordningen då? Hur dumma kan de vara? Just det här att man själv kanske får allting gjort direkt men någon annan behöver 3 påminnelser. Och så känns det som det borde jag inte behöva göra. Det var någonting stort i för mig, jag vet inte om det är någon som hör någonting bakom orden i det här, men för mig var det väldigt stort när den trillade ner så här riktigt, att andra människor är inte jag.
Mm.
De är inte som jag. Om jag inte missminner mig så kom det lite efter att jag hade diskuterat med en vd. Han berättade om sitt företag och sa det att det här företaget skulle vara så fantastiskt och det skulle funka så bra om bara de andra kunde brinna för det här lika mycket som jag. Alltså jag ser ju våran produkt och service här som någonting fantastiskt som kan förändra världen. Och jag kan inte vänta på att komma upp på morgonen och få göra det här och se vad jag kan bidra med. Men de andra som jobbar där verkar inte alls ha samma låga. Liksom. Hur får jag dem att bli motiverade? Vad kan jag göra? Liksom? Och då sa jag, men du förstår väl det? Att om de vore som du så hade de startat ett företag och hade just nu undrat varför deras anställda inte...
Precis.
Andra människor, inte du. Det hade inte ens funkat om du hade haft 83 vd:ar anställda. Så nu gör vi det bästa med det vi har. För de andra är inte du. Det var i den vevan någonstans som när jag lärde ut det till honom, vilket var stort för honom, så var det som att jag själv fick en stor insikt för mig. Så det är väl en av dem sådär, som kanske låter som lite, men som jag kan ärligt säga har haft en jättestor effekt på både mitt yrkesliv där jag coachar, där jag inte längre kommer in och tänker liksom vad som skulle hjälpa mig, utan jag tänker väldigt mycket vad som ska hjälpa dig. Alltså, för du är inte jag. Och på många andra ställen där jag märker att det har haft en betydelse, så det är väl en av dem.
Mm.
Vad är det för dig, älskling?
Jag sitter och funderar här, men något som är väldigt tydligt är just det här att följa sitt hjärta. Alltså att jag tror ju någonstans att vi alla, alltså vi kan ha, om vi connectar med oss själva på djupet, så vet vi vilka vi är, alltså vem vi är, vad som är viktigt för oss och vad vi vill i livet, vad vi vill utveckla. Alltså våga gå lite mer så här, liksom våga vara sann mot sig själv och gå sin egen väg. Det behöver inte betyda att man ska vara helt annorlunda mot alla andra, men det betyder att du vet att det är det här jag vill. Och våga liksom stå upp för det. Att, ja, men det här vill jag leva. Att man vet det. Och att man följer det. Och när man gör det så blir det väldigt mycket mindre struggle i livet. Och om det är struggle så någonstans så får i alla fall jag en känsla av att okej, nu är det så här. Och det är ju kanske att jag ska utveckla mer av min tillit eller mitt tålamod. För min del var det ju ganska mycket före efter när jag var som sjukast i borrelia. När ingen kunde tala om. Ja, de kunde tala om att jag hade borrelia. Men jag fick också diagnos aggressiv ledgångsreumatism. Jag kunde typ inte gå. Jag hade ett nyfött barn och två barn till. Alltså Colin och Vince var ju kanske 3 och 6 då. Och Elodie var nyfött, hon var 3 månader. Alltså jag var så himla bara jättesjuk. Och ingen kunde tala om för mig, gör så här för att bli frisk. Men det var väldigt mycket olika. Jag var tvungen, någon sa, du måste ta cellgifter, annars kommer du aldrig bli frisk. Någon sa, nej, ta inte det. För är det borrelia och det ger cellgift, då kommer du aldrig bli frisk. Så jag var liksom lite tvingad att verkligen känna in, vad är rätt väg? Vad ska jag lita på för mig i den här situationen just nu? Och lyckades ju bli helt frisk efter många olika vägar jag testade. Men det var som att jag blev, jag vet det låter jätteflummigt, men som att jag blev guidad av mig själv. Att jag visste, eller rätt person kom in och jag visste att ja, men det här, nu är detta rätt. Eller nu ska jag inte mer gå på den behandlingen. Låter jätteflummigt. Självklart ska man lyssna på en läkare som säger, men det var ingen läkare som kunde tala om för mig exakt så här ska du gå tillväga. Så jag ser tillbaka på hela den perioden som var. Men efter det, så det jag tror att jag önskade mig att utveckla i livet, det var min tillit, tålamod och acceptans. Och jag vet att jag pratade med en som frågade så här, har du acceptans över den här situationen? Och insåg att nej, jag har verkligen inte accepterat det här. Okej, har du tålamod för att det kommer liksom, och tillit för att det kommer bli bra? Och just då så, nej, det hade jag inte. Men någonting vände i det samtalet. Och efter det så kan jag se tillbaka nu till, nu händer andra saker, att jag har en helt annan acceptans över saker. Så jag är glad att det hände och pågick egentligen under flera år. Det var inte det att det var liksom 2 veckors dålig, utan det var ju under en lång period. Och det blir ännu tydligare för mig då som jobbar med hälsa och alltid har tyckt att det varit väldigt viktigt. Men för mig, apropå nästa fråga här, vad är det viktigaste i livet? Så skulle jag säga hälsa och relationer. Det finns för mig i alla fall, och att leva då och vara sann mot sig själv och leva ett liv som man själv vill. Det finns inget viktigare än det. För mig.
Nej. Lite intressant att du använder ordet att våga vara sig själv.
Mm. Ja, egentligen borde det bara vara att man är sig själv.
Ja.
Man kanske inte, ja.
Man har ju liksom inget val där riktigt. Nej. Egentligen.
Nej, men det är väl just det med samhällets normer, att man tror att man ska vara på ett speciellt sätt.
Jag tror framförallt att väldigt få människor har ens funderat på vad vill jag? Vad tycker jag är kul? Bara att man faktiskt aldrig har tittat i den riktningen, utan man bara gör det nästa logiska steget, vad det nu än är. Okej, jag behöver få någorlunda vettiga betyg. Och nu när jag har vettiga betyg, vad ska jag välja in då? Ja, då får jag väl ta det här jobbet.
Och någon sa
nu blir det någon som sa att du kan bli befordrad åt det här, och då får man ju göra det. Och då kan man köpa ett större hus och en bättre bil. Och då gör man det. Och då är det väl dags att skaffa barn, och då gör man det. Och så går det liksom i varje logiskt steg i en riktning där man till slut nästan då inte känner igen. Att det här,
Hur hamnar jag här?
Liksom,
det var inte meningen.
så bara det faktum att man börjar titta lite mera inåt och säga, men vad, på riktigt, vad tycker jag är kul? Liksom? Vad är bara, åtminstone ta en titt i den riktningen och vara lite ärlig mot sig själv. Inte vad andra skulle tycka, inte vad någon annan. Och på ett sätt, jag vet inte om det här har liksom med den här frågan att göra, men det dyker ändå upp i mitt huvud just nu. När man var liten så lekte man en lek där det var liksom fågel, fisk eller mitt emellan. Jag tror de flesta har gjort det någon gång när de var små. Man gömde någonting och så fick någon komma in i rummet och så sa man fågel, fisk eller mitt emellan. Och så sa de mitt emellan. Och så gick de och tittade och så kunde de inte hitta någonting. Så sa de alltid, ja, men nu får du säga då om jag är varm eller kall. Och så sa man liksom varmare, varmare, kallare, kallare, kallare. Och då förstod de att nu har jag gått förbi. Och de tänkte till lite. Jag var närmare och närmare, nu är jag längre och längre ifrån. Lite så är det att lyssna på sig själv och vara sig själv, tycker jag. Att vad är varmare för mig?
Mm.
Jag behöver inte vara perfekt, jag behöver inte hitta grejen. Men jag behöver känna av lite grann att här är det lite varmare. Men här är det lite kallare. Och så kan man använda det som en form av sån där som man ser folk ha på sommaren när de går och letar efter mynt och tappade klockor och sånt. När de har en metalldetektor som de sveper fram och tillbaka och så har de ett par hörlurar på sig. Och inne i hörlurarna så hör de ett bip, bip, bip. Och kommer det någon metall så blir det bip, 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 tills de är ovanför fullkomligt tjuter. Och så kan man bara gräva pister. Lite så som metaforer att lyssna och vara sig själv. Att man kan söka sig fram, man provar och så märker man liksom att här tappar jag bort tiden. Här är kul. Och det är skillnad på en känsla av att man bara förströr sig, för det går ju att tappa bort tiden när man tittar på någon Netflix-serie. Men det är förmodligen inte att grejen är för mig att sitta och titta på Netflix-serier hela dagarna. Det är mer att den är närmare som kanske gjorde den serien. Som var produktiv och kreativ och sökte i sitt. Den personen är förmodligen närmare än den som tittar på det. Sen kan vi, om de är riktigt duktiga och har följt sitt hjärta, så känner vi igen det så mycket att det känns som att det är bip in i själen.
Mm.
När någon har gjort musik som kommer därifrån eller presterar inom idrott på det sättet. Eller så. Det är nästan oemotståndligt och magnetiskt för oss andra att titta på. För man ser att den personen kommer från det här stället. Där metalldetektorn hittar den lilla skatten under sanden.
Men det måste ju inte heller vara att man ska liksom hitta och göra typ som sysselsättning, sitt yrke. Att jag måste följa mitt hjärta bara och jag måste bara jobba med sånt som är jättekul. För jag kan ju säga att jag jobbar inte med det som bara är jättekul. Jag har hand om all ekonomi och papper och sånt som jag egentligen tycker är jättetråkigt. Men alltså, nu är vi bara två personer i vårt företag. Men ändå. Så det är inte det att man behöver hitta, wow, ska jag göra min unika grej? Men jag menar också mer att man vet att dag till dag man lever i så att säga, någon form av sann känsla mot sig själv med hur man är mot andra människor. Och vilka värderingar man har. Att man liksom inte går emot sina värderingar. Om någon hade sagt till mig, nu ska du jobba här, nu ska du gå och kränga, bara sälj på dem det här. Dålig kvalitet från Kina. Alltså jag hade inte klarat hur mycket pengar än hade behövt för att försörja mig. Jag hade inte klarat att gå emot och liksom typ lura och veta att jag lurar någon. Det är så här. Så jag menar, det,
jag tycker inte förstår du vad jag menar att man lurar någon som det faktum att man själv inte är nöjd med det man gör. Eller hur?
Nej, men alltså det
jag
vill emot kunna
stå
värderingar.
För
ja,
att det här, precis. Jag kan ju ha fel i ett senare läge för informationen saknades, men jag ska ju vara i det läget helt övertygad om att det här är det bästa som finns just nu.
Mm.
Annars har jag väldigt svårt för att jobba med det. Jag skulle inte kunna sitta med en klient och säga, ja, jag ger den här lite halvdana lösningen, men om du betalar extra så får du hela lösningen. Det, hela den grejen är lite...
Ja, nej men precis. Och då går det emot lite vem du är och dina värderingar, vad du tycker är viktigt. Det är det jag menar, att man kommer i kontakt med vad man faktiskt tycker är viktigt i livet och hur man tycker det är viktigt att vara som person, vilka värderingar man har och att man sen på något sätt och vis ser till att leva mer sant mot dem. Det är för mig i alla fall en jätteviktig insikt.
Ja, jag är väl lite ute efter det här och titta ett steg bakom så man inte boxar in sig med de där värderingarna. För jag tycker ju att en människa som mår bra följer goda värderingar utan att veta vilka de är. Och en människa som är lite upprörd, irriterad och arg följer inte sina goda värderingar även om man tatuerar in dem i pannan. Så just att man på något vis respekterar det där varmare, 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 varmare lite mer. Så att man hamnar på ett ställe där man har lätt för att se att nu när jag kommer härifrån då är jag mycket närmare mitt, vad jag tycker då, rätta jag. Där jag är innerst inne när jag är i balans, när jag mår bra. Och när jag är ur balans och är lite uppe i huvudet. Och man tog ett blodprov så i sanningens namn så har man inte mycket kärlekshormoner som susar omkring i blodströmmen. ja, då kommer inte det bästa ut. Och då ska man kanske inte heller säga, gå omkring med den där metalldetektorn. För vad jag än hittar så letar jag inte ens på rätt strand.
Men vad skulle du säga, Anders, är det viktigaste i livet för dig?
Man går väl tillbaka där och alla spirituella någonsin har varit. Det är liksom det där med love and understanding. Jag tror ingen skulle ångra i slutet av sitt liv att de har varit förstående och kärleksfulla. Och det är inte det lättaste, det vet vi allihop. Det är lätt som människa att få en tankestorm och tappa det och vara allt annat än kärleksfull och förstående.
Men då är man ju, kan man ju vara kärleksfull mot sig själv att få förstående. Genom efteråt. Att inse att det händer alla och det är, verkar vara lite meant to be. Mm. Att det händer det för att vi lär oss saker och vi utvecklas. Och, så då kommer det ju tillbaka, hur beter man sig mot sig själv när man har varit låg eller sagt något dumt eller sådär.
Mm. Det är just den, att bara kunna se hur mänskligt det är. För ju mer personlig och mer detaljfokuserad man blir, ju jobbigare blir det för människor. Ju mer man tittar på det allmängiltiga för oss alla, hur vi alla människor fungerar, ju bättre brukar man kunna ta sig an det man står inför.
Yes, det blev en filosofisk diskussion här.
Ja, det blev
om
verkligen.
Annikas frågor. Hoppas att ni tyckte det var intressant att lyssna på. Då tar vi en ny fråga. Den blir lite mer konkret. Kan ni dela med er hur ni jobbar med målsättning och fokus inför det nya året? Avsätter ni en specifik dag eller skriver ni kanske inte mål? Vore kul att höra ett proff som dig, Anders, prata om målsättning. Är det viktigt? Borde vi alla planera mer kring våra liv, vår vision och våra mål? Sätter ni några nyårslöften? Och detta är från Fredrik.
Hej Fredrik, ska vi börja med att säga. Jag förmodar nu att du lyssnar på podden men inte är prenumerant av mitt coachbrev som heter Veckans Anders på andershaglund.se. För där så har jag en mall som jag skickar ut varenda år i mellandagarna. Ni kan gå in och titta på Veckans Anders på lifevision.se eller andershaglund.se. Så är det senaste brevet som ligger ute där. Nu när det har blivit mycket podd och annat så har jag inte varit riktigt lika kontinuerlig. Jag har skickat ut det varje vecka ända sedan år 2000. Men nu på slutet så har jag inte riktigt haft samma motivation riktigt. Eller det har inte varit samma fokus för mig. Men det brevet är där varje år. Och det är väldigt många människor som återkommer och säger att den där planen har verkligen gjort skillnad för mig. Och det handlar ju mycket om att göra en inventering. Sätta en riktning, sätta mål. Det jag har nämnt förut om mål är ju det att många tror att mål kan få dem att må på ett visst sätt. Eller att vägen dit ska få dem att må på ett visst sätt. Så det blir återigen en receptbeläggning. Ja just det, man ska sätta stora mål och så ska man köra vägen. Det är så man blir lycklig. Men mål för mig är egentligen enbart ett sätt att kunna organisera sina resurser på ett effektivt sätt för att uppnå någonting som är viktigt för en. Tänk på när man var liten och satt med ett förstoringsglas och så satte man det i vägen för solen. Och det lilla förstoringsglaset ifrån att hur stor solen är 15 miljoner mil bort. Det är ju inte mycket solsken som träffar det förstoringsglaset. Men om jag koncentrerar det till en ytterligare mindre punkt under förstoringsglaset så börjar det brinna. Vad som än är där under börjar brinna. Så varmt blir det när jag koncentrerar
jag ganska
en lilla biten sol som träffar ett litet förstoringsglas som kanske är en decimeter i diameter eller något, jag vet inte. På samma sätt verkar våra sinnen fungera så. Att när jag fokuserar på en sak istället för många så kan jag få det att börja brinna där jag vill att det brinner. Och jag kan uppnå nästan vad som helst när jag fokuserar på det. Så mål för mig är på ett sätt att säga ja till någonting och som gör det automatiskt och säga nej till allting annat tills jag så att säga tuttat fyr där. Vilket är då själva måluppfyllelsen. Så det är väl hur jag ser på mål. För en del så är de med på det. För andra så blir det en väldig press just för att det ska göra mig lycklig och jag ska må bra och jag ska uppnå och jag måste göra annars är jag inte en bra person alltihopa. Och då blir mål bara pressande och tråkigt och jobbigt.
Mm.
För de människorna kanske det är bättre att sätta en riktning, ett fokuseringsområde. Liksom, att jag, i år vill jag förbättra min hälsa. Och hur jag gör det är att varje dag så ska jag se om jag inte kan få i mig lite mera vatten och röra på mig minst en halvtimme. Och se vad det gör. Beroende på var jag befinner mig naturligtvis. För någon annan så kanske det är något helt annat. Men man kan jobba med det här på olika sätt. Så jag skulle inte säga att alla måste ha det. Men jag kan säga att alla som vill bli framgångsrika i den yttre världen. I monopolspelet som vi har skapat här. Av dem som har blivit väldigt framgångsrika i det spelet. De sätter ju mål på något vis. Man talar om att här är vad jag skulle uppnå 2025. Här är den tidpunkt där jag tycker det verkar rimligt att klara av det. Här är jag bryter ner det målet i mindre delar så att jag vet vad jag ska göra idag, den här veckan, den här månaden, det här
och här är hur jag kvartalet. Kan mäta.
Och här är hur jag mäter det kontinuerligt. Känner av om det här är rätt. För det kan ju vara så att jag har helt fel idé och att jag kommer inte närmare målet. Jag kommer längre ifrån fast jag gjorde det jag tyckte verkar vettigt. Då gäller det att kunna ombestämma sig. Jag säger, nej, jag gillar inte vart jag var på väg. Så jag går en annan riktning. Jag börjar om. Och så startar jag åt annat. Så jag inte låser mig fast stenhårt. För många är så här att har man börjat då avslutar man. Får man inte göra. Nu har jag sagt att jag ska göra det här. Då får man aldrig avbryta. Det är skillnad att avbryta på grund av att det bara tar emot. Än att avbryta för att jag märker att det här är inte en vettig riktning.
Eller kanske man har satt ett mål som man kämpar i stenhårt med. Och liksom så bara inser man efter ett tag att nej. Det är inte värt det. Det var inte så himla roligt.
Eller inte viktigt. Tänkte, eller
viktigt. Det finns viktigare saker att lägga min tid på. Så att då kan man ändra fokus eller ändra
målsättning. Säg att någon har satt ett mål och blir miljardär bara för sakens skull. Och sätter igång och bygger fabriker och annat. Så upptäcker de att nej, men det här påverkar människor negativt och miljön negativt.
Och kanske påverkar sig själv. Man kanske offrar sin hälsa.
Om de avbröt det projektet snarare offra än att
sina relationer. Ja. Och någonstans på vägen inser att vem är jag? Jag har tappat bort mig själv. Det var liksom, det kanske ett fel mål. Så.
Men då kan man alltid ombestämma sig. På vägen. Är jag närmare? Kommer jag en bra riktning? Och det kanske viktigaste med mål som jag ser det är att när jag sätter ett mål som, nu tar jag det väldigt opersonligt här, men säg när John F. Kennedy på 60-talet någonstans där, jag kommer inte ihåg om det var 62 eller något sånt där. Så sätter han ett mål där han går ut och säger så här. Vi ska ha en man på månen innan 60-talet är över. Och alla ingenjörer och forskare och vetenskapsmän sa bara. Men är du inte klok? Eller det är 6 år dit. Det finns inga möjligheter att få ihop ett helt raketprogram och skicka en människa till månen och få dem att överleva. Det här var ju viktigt då därför att Ryssland var på väg att dominera den här sektorn. Men när alla fick det målet så visade det sig att det gick visst. Och så står liksom Armstrong på månen där 1969. För man organiserade nu alla resurser. Alla människor. Alla har ett gemensamt mål. Nu ska vi fixa det här. Och sen så testar man och fixar och till slut står man där. Det är ju det som är så härligt med målet. Att du kan klara av saker som annars inte går för att du riktar ditt brännglas. Istället för att då som solen gör när den ligger där i mitten sprider all den här enorma energin åt alla håll. När du fokuserar ens lite av den till en punkt så kan du få saker att hända som annars inte hade gått. Och där ser jag väl värdet i mål.
Mm. Så skriver du själv mål?
Ja.
Det var också frågan.
Ja, jag försöker att ha både lite sån här för året och för dagen. Vad är mina topp 3? Jag vet inte riktigt. Jag har ju alltid tänkt mig att det är topp 3 som är det viktiga. Alltså för att hjärnan har en tendens att räkna 1, 2, 3 många. Jag hörde nu en story som gör att 3 kanske är för mycket det också.
Mm.
För det var någon som berättade om någon väldigt, väldigt överlägset framgångsrik skoförsäljare borta i USA. När han fick frågan, varför är du den som säljer mest skor i hela USA eller vad det var? Och då sa han det jag lärde mig när jag stod bara i butiken att det som gäller är 2, not 3. Så 2 och inte 3. Och vad innebär det? Jo, hon sa, om någon kvinna kommer in och säger kan jag titta på de där skorna. Så tar jag fram de skorna och hon provar skorna. När hon har provat skorna så kommer hon nästan alltid titta på något annat. Så jag kan jag kolla på dem där också. Ja, så tar jag fram dem. Och så provar hon dem och säger, ja, de där då. Men jag tar aldrig fram det tredje paret. För om jag tar fram det tredje paret så kommer de gå ut ur affären utan att ha köpt något.
För att man inte kan bestämma sig? Eller?
Ja, för det blir för många val.
Mm-hmm.
Så då sa han det att då frågade jag liksom, vilken av de här 2 som du har nu går bort? Och så först. Tog hon först, mm. ja. De tar bort en och lägger dit en till så det alltid är två. Och då sa han, så länge jag höll mig till två så köper de alltid ett par.
Bra.
För då kan folk bestämma sig. Men så fort det börjar bli ens tre så blir det för mycket för att klara av att göra valet riktigt.
Mm.
Och det är ju lite intressant. Så jag har jobbat med en topp tre-lista. Man kanske ska ha en topp två-lista och sen när man klarat de två så hoppar man på en ny topp två-lista.
Eller så skriver du topp tre och så stryker du en. Så det
ja, så säger den här går bort liksom. För nu. Så
ja,
det är ett sätt att hålla det hanterbart under dagarna vad det är man vill få till.
Mm. Men, och jag brukar också göra i mellandagarna tycker jag är en bra tid. Men egentligen så förespråkar jag att man kan göra det precis när andan faller på. Kan vara i mars. Kan vara i mitten på sommaren. Det finns liksom, det är bara ett sånt naturligt skifte när det blir nyår som man kan använda till att det blir en vana. Just det, då går man igenom reflektion för året som har varit, 2024. Och blickar framåt 2025, vad vill jag? Sker då. Men det kan lika väl vara precis när som helst. Det blir inte bättre för att man gör det i mellandagarna eller på nyårsafton. Utan det är bara en liksom rutin.
Och det
rutin.
Måste inte vara en årsplan.
Det behöver det verkligen vara inte vara en årsplan.
Två och ett halvt årsplan. Det kan vara en tre veckors plan. Just det här
och man
att
kan
inte
göra
låser
det när man
in
vill.
Oss. Även om det är lätt att man då, eftersom vi har då räknat ut att ett år är ungefär den tid det tar för jorden att åka ett varv runt solen och vara tillbaka på ungefär samma ställe. Nu tänker ju många när man har tittat i en bok att man är tillbaka på samma ställe, men det är vi inte naturligtvis för att solen far runt centrum på våran galax med 1 miljon kilometer i timmen. Så vi har ju förflyttat oss väldigt långt i sidled på det året när vi åker med solen. Så vi åker som en korkskruv och inte bara en liten stilla cirkel runt där vi kommer tillbaka till samma ställe. Men alldeles oavsett så har vi mätt att det är så lång tid tills vi är tillbaka i samma ställe ifrån till solen i varje fall. Och då kallar vi det ett år. Men det är ju inte som att då måste man ha årsplaner. Det är ju mer att vi har ställt in oss på det. Att vi gör redovisning antingen brutet år eller på nyår. Och så vidare och så vidare. Men vi kan bestämma helt själva. Vi är fria
ja,
i tanken
precis.
Där och säga jag gör en 11-dagars plan.
Ja.
Ja, det är fint. Gör vad som passar dig för det du vill åstadkomma. Men ha en liten tanke på vad vore coolt. Och jag vill gärna att du fraserar det så här nu. Fredrik heter han, va?
Ja.
Att när man börjar grunna på ens börja sätta mål, det är väldigt, jag har märkt att det är användbart att ställa frågor som, vad skulle jag älska om jag kunde få till? Vad skulle vara underbart att få till? Att frasera i den ordningen och titta mer på det istället för vad måste jag, vad behöver jag och vad sådär. Det är någonting i det som inte är lika fritt.
Nej, det ska komma från en källa av inspiration tycker jag.
Ja, mycket mer inspiration än någon form av disciplin och annat som det är lätt att titta in i. Att det här ska jag göra, nu kör vi.
Och så är det ju viktigt att man sätter sig i, så att säga, man ser till att man är lite i penthouse. Som sagt, vad den är metaforen med hissen. När man tar penna och papper och liksom skriver från det här mentala källarplanet så kommer man antagligen sitta där med tomt papper eller med ganska tråkiga mål kanske, jag vet inte. Det är i alla fall väldigt mycket lättare att få kontakt med alla sina resurser.
Det är ju lite som kvalitetstid med nära och kära. För att kunna få kvalitetstid så kan man inte säga du 14.15 till 14.30 tänkte jag vi skulle träffas och ha lite kvalitetstid. Det går ju inte. Men om du hänger en hel dag med någon nära och kära så kan du garantera att det är ganska många kvartar som är kvalitetstid där. Så kvalitet kräver kvantitet. Och när det gäller att vaska fram de här guldkornen som är de där topp tre som jag vill verkligen få till eller någonting, så har jag märkt att det är användbart då att spruta ur sig så många som möjligt. Bara dra loss, liksom. Strunta i om du är i penthouse eller vart du är. Bara skriv så många du kan komma på. Vad skulle jag älska att få till? Det vore kul om det här hände. Det skulle vara jättehärligt om det här hände och det kunde vara kul att ha det här och göra det här och klara det här och bli av med det här och vad det nu än är.
Utveckla den här förmågan.
Ja, skriv ner 50 saker, 100 grejer, så många du kan komma på. Sen tar du en koll på listan och funderar på, är det någonting här som verkligen står ut för mig som gör att jag pirrar till i magen, som nästan skrämmer mig lite eller som jag känner att det där är på riktigt. Där kommer kvaliteten. mitt i kvantiteten så brukar kvaliteten stå ut.
Mm.
Så jag inte tror att nu ska jag skriva ner tre riktigt bra mål.
Ja, precis. Utan det vaskar man fram sen från annat.
Det är som Andrew Carnegie sa en gång i tiden. Han var världens rikaste man där mellan slutet 1800-talet och 1900-talet. Carnegie Hall och järnvägar och allt vad det var. Och han fick frågan då, han hade bland annat guldgruvor och annat. Och då hade han fått frågan, hur kommer det sig att du har så mycket miljonärer som du har fått fram runt omkring dig? Och då sa han, jag tror det är för att jag försöker se det bästa i alla. Och då var det någon som frågade, hur menar du med det? Ja, men det är som att gräva guld. När jag gräver guld så måste jag in och exkavera tonvis med värdelöst material. För att bara hitta en liten guldklimp. Men jag åker ju inte in för att leta efter det värdelösa materialet, skiten. Jag går in för att leta efter guldklimpen. Och det är lite samma här. Att jag kanske är tvungen att få 73 mål eller vad jag har fått ner. För att någonstans i det hitta något som jag ärligt kan känna att det där var på riktigt. De andra skrev jag bara för att.
Mm.
Men det där, oj oj oj. Om jag hade det nästa år eller om 5 år eller när det nu än är. Då börjar man plötsligt titta i riktning mot vad är det jag faktiskt tycker. Innerst inne. Om jag är riktigt ärlig och tar bort alla det där med att det där vore bra för position och min status och allt vad det nu än är. Helt ärligt. Jag vet inte hur många klienter jag har haft som går in i en coachingperiod till exempel just med det att de har en idé att du ska hjälpa mig med det här och så säger de, oj, jag hade ju inte trott att jag skulle upptäcka att det är det här jag vill göra under den här tiden. Men det händer ganska ofta.
Mm.
När de här tankarna lättar och hissen går upp och de tar en titt på det så upptäcker man egentligen är det faktiskt det här som vore jättekul. Jag älskar att måla eller jag skulle vilja doktorera inom det här ämnet. Eller vad det nu än är. Jag har ju bara gjort det här för att det är vad jag borde göra.
De vaknar upp liksom lite till sitt eget liv.
Ja.
Kan man säga. Men generellt sett skulle jag säga att det är för få som avsätter tid och faktiskt reflekterar över vart de är i livet. Hur året innan har varit och vart man vill. Utan det bara kör på i samma liksom ekorrhjul. Alltså det är säkert många förståeligt. Som gör.
Det vet vi också när man väl har barn och man börjar få hus och sommarstuga och en bil och barn och saker. Det är lätt att det verkar som att den biten styr ens liv snarare än tvärtom. Att man, istället för att man själv styr alla de där sakerna så blir det som att sakerna styr. För nu måste det målas om och nu måste det taket läggas om. Och sen måste de skjutsas till den här aktiviteten och nu ska de ha lunch och nu ska de ha mellanmål. Och det är lätt, jag tror att många känner igen sig det är väldigt, väldigt enkelt att det liksom tar över som en enda stor massa. Och då kan det vara skönt att veta att det kräver inte mycket mer än den där stunden av insikt där man då börjar se det där som, oj, andra människor är inte jag. Eller som du sa, lyssna på ditt hjärta och följ det för jag har min egen GPS här inne. Vad det nu än är så, vi får göra så gott vi kan i den vardag vi står inför. Vi är väldigt extraordinära.
Men det är väldigt mycket lättare att vara i sin egen vardag oavsett hur den ser ut när vi vet våran riktning i livet. Så jag skulle säga att det är väl det allra viktigaste. En liksom mål för 2025 är väl att man har någon form av riktning vad man vill i livet.
Ja, att man åtminstone har något att titta på och är väl medveten om att det kan förändras i takt med att man växer. För när man väl har kämpat mot ett mål i ett år så på det året där jag har kämpat så har jag ju växt. Precis som man gör på gymmet när man bestämmer sig för att lyfta lite tyngre hela tiden. Och då klarar jag ju annat och då ser ju annat möjligt ut än det som såg möjligt ut för ett år sedan. Så just att se hur flytande och härlig den här processen är. Att den är inte så satt i sten utan den är verkligen mer som vatten som flyter fram. Och vara okej med det tycker jag är en av de delarna.
Men Fredrik undrar ju också om vi sätter några nyårslöften. Det gör inte jag heller.
Nej, det gör inte jag heller riktigt. Om man nu inte då ska kalla de där målen man råkar göra i mellandagarna för ett nyårslöfte. Men vi står ju inte på nyår och skålar med varandra riktigt och säger att nu gäller det att komma i bikini nästa år.
Nu ska jag bara göra det här. Eller jag ska aldrig, vilket ofta nyårslöften innehåller, antingen jag ska alltid eller liksom bara gå till bara äta hälsosamt. Jag ska aldrig göra det här mer. Jag ska sluta med det här. Jag ska bli en sån här person. Det blir ganska svartvitt. För en del kan det funka. Men ja.
För väldigt många blir det så att minsta avsteg så faller hela planen, så gör man ingenting.
Mm. Det är bra för de här stora besluten, typ som att okej, jag ska sluta röka. De som känner det. Då kan det bli en så här threshold från det datumet. Aldrig mer. Never, never, never. För det är ingen grej du kan så här smyga och sluta. Det kan du kanske, men förstår du vad jag menar? Då kan det vara ganska bra med en sån där bara...
Men då behöver den nog komma just inifrån och inte som ett, att nu skrynklar jag ihop mitt cigarettpaket 11.59 på nyårsafton. Utan det är någon sorts inre grej där man, det händer någonting när man kliver över inte det. Man känner att ah, men det är skillnad, det kommer inte hända. Jag, är inte
nej,
ens...
nej, jag vill sluta. Och det kan ju lika väl vara, det är ganska otroligt att det är den 31 december att man känner så. Utan det borde kunna vara lika vanligt att man känner den 30 mars att det var sista cigaretten. Nej, jag aldrig mer. Jag slutar röka. Du vet, den kan komma när som helst.
Ja, och men den har en tendens att komma just när man har öppnat upp för insikten. För det är ju det som händer. Det måste komma inifrån. Det är oftast inte speciellt hjälpsamt att komma utifrån. Men det jag kan säga är att det är ganska ofta som det händer under en coachingperiod. Att den personen någonstans liksom blir så här som att oj, jag har inte bitit på naglarna här på 2 månader. Men vi har inte pratat om att sluta bita på naglarna. Vad 17. Hur gick det till? Så att äkta förändring sker ju nästan när vi inte tittar på ett sätt. Det bara plötsligt inte känns som att jag ens är den typen av person som vill bita på naglarna. Eller den typ av person som ens vill dricka eller röka eller så. Det är där förändringen blir stor, när det inte längre känns som att det är hemma. Jag kan inte längre rättfärdiga den typen av beteende. Utan det är bara, det spelar ingen roll om det är jobbigt. Det spelar ingen roll om det är lätt. Det kommer inte hända igen. Och det är den insikten som gör hela alltet. Och det är därför jag brukar säga det. Allt som behövs för att få en förändring i livet, det är en enda genuin äkta insikt. Och insikt för mig är ju då inte den här att man blir nedslagen av en blixt från sin kamel och pratar med brinnande buskar. Utan oftast antar insikt mera den här formen av att dö. Dö, varför har jag inte sett det innan? Hur kunde jag göra så stor sak av det, lilla? Vad fick jag för mig det? För
det känns så självklart helt plötsligt.
Ja. Och det är på riktigt så att man faktiskt vet att det inte kommer vara ut. Så det är inte ens tillfälligt, utan det är mer som att någonting är bara, nej, det är skillnad. Och det är det som är vad jag tycker då är skillnad på det här med att förändring och att något är verkligt annorlunda.
Vad bra. Då har vi pratat om stora grejer här. Vi har pratat om mål och vision och riktning i livet och vad som är viktigt i livet och hur vi, alltså vad är de största insikterna? Det kan ju man fundera på lite nu själv här.
Ja, och kanske framförallt säga, vad är topp 3 som jag skulle älska om jag kunde få till under 2025? Vad vore en värdig riktning att titta i som faktiskt, även om jag inte kommer hela vägen fram, har varit värt det när jag har kämpat med det? För det är till och med, jag måste inte vinna inom det här. Det är som mitt förhållande. Om man får till en tävling av vem som är mest kärleksfull och förstående, så är det helt okej att bli 2. Men om man är en i det, man ska se vem som har rätt och vem som kan det ena och det tredje, då vill man inte ens bli 1. Så det är just också att man tittar i en riktning. Så för mig så är det mycket det här att jag är inte så intresserad av att människor som jag coachar i varje fall får vad de vill, utan att de börjar vilja ha vad som är värt att få. Du sitter med ett kort.
Jag sitter med ett kort som vi avslutar varje poddavsnitt med att dra en fråga från vårat spel som heter Life Talk. Och det finns 2 olika, Life Talk och Life Talk 2. Och frågan lyder så här. När var förra gången du skrattade så att du fick ont i magen, och vad orsakade skrattanfallet?
Mm.
Det är skönt att fundera lite på det. När var förra gången du gjorde det? För man inser att det var alldeles för länge sedan. Ja. Kanske man kan hitta på något roligt.
Ja, lite mera. Eller att man själv faktiskt öppnar upp för att ha lite roligare. Där sitta och vänta på att det skojar ska träffa en i huvudet som ett Gevalia-moment. när någon trillar ner från två våningar ovanför ner i en spadkar så att man träffar rätt person eller vad de nu har i den här gamla reklamen. För det är ju också ett sätt att ta ansvar för våra känslor och se det att så rolig som jag är blir det roligt.
Mm.
När jag är på ett roligt ställe så kan nästan vad som helst vara kul och när jag inte är det så kan man ställa helt fantastiska upplevelser framför en och det är ändå inte något vidare. I varje fall inte så att man skrattar så att det gör ont i magen. Så det kan vara en liten bit att ta med sig också.
Mm. Men tack för idag. Vi hörs igen om 2 veckor.
Ja, då hörs vi igen.
Yes, hejdå!
Du har lyssnat på Life Talk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Life Talk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.